This is a podcast version of a radio show by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se. Due to copyright, the music is shortened.
Hallå, hallå allihopa och välkomna till denna veckan skulle jag sagt, men det är ju, vi släpper ju inte varje vecka, men det är ändå denna veckans gamlaste nytt.
Det är denna veckans gamlaste nytt och alla ihopa är välkomna.
För vår del är det ju alltid denna veckans gamlaste nytt.
Ja, denna veckan är denna veckan.
Ja. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Det är gött. Bra. Det känns bra att vara tillbaka här bakom rattarna i K103s vackra studio.
Ja, det har inte blivit den tiden på året då man liksom får panik av att vara här inne.
Nej, den här bastuauran har inte kommit riktigt än.
Jag kommer precis från en spahelg så att jag är lite så här van vid basta inte en sekund visserligen. Men
det är ändå rätt hög temperatur när man är på spa.
Det är rätt fuktigt så att jag känner ändå att det här är mitt naturliga klimat nu.
Ja, men skönt. Men vad gamlaste nytt, avsnitt 40, det är jämnt. Vi har gnatat på, gnetat och gnopat.
Vad var det Martin Sonneby sa, konsistency där med Fredrik Söderholm-skandalen, skandalen över tid, men bråket, det väldigt interna mediebråket.
Alltså väldigt, väldigt, väldigt få känner till. Ja. Men där kokainet går in, går konsistensin ut, va?
Skrev han om gott snacksatsningen, tror jag, va?
Och hur gick det, Sonneby?
Nej, det gick ju ganska bra för Gott Snack, eller väldigt bra för dem i 1-2 år. Nu tror jag dock att det har gått lite sämre en period, men det är väl också för att han, geniet Söderholm, har, ja, enligt många lyssnare då, han har blivit lite svävat ut. Han har ju varit väldigt mycket med det här med, alltså på supporta Palestina och demonstrerat. Han försökte göra någon sån,
aha,
typ Greta Thunberg-grej när han satt utanför, han satt liksom i princip varje dag, inte dygnet runt, men varje dag morgon till kväll och protesterade typ utanför riksdagen för att det skulle hända någonting, vi skulle skicka mer stöd.
Jaha.
Men han, där hade han inte så bra consistency, för han trodde nog kanske att han skulle få liksom större liksom uppmärksamhet med det här.
Ja, det har jag helt missat. Ja. Det har ju inte gått fram till mig i alla fall.
Nej, så det var inte så många medier som plockade upp det överhuvudtaget.
Nej,
så att han där hade han inte så bra consistency. Han orkade nog 9-10 dagar, tror jag. Men sen,
ändå.
Men det är ändå ganska bra. Jag hade nog inte pallat 9-10 dagar.
Nej, efter en kvart hade man börjat kolla på klockan så.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, så att... Men de tyckte väl att det blev lite för känsligt kanske med Gaza-frågan där, och jag klandrar fan inte, för det är det någon politisk fråga som jag känner att jag snårar mig runt så gott det går, så är det fan den, alltså.
Ja, det är nog säkrast att hålla sig utanför där, det tror jag också.
Jag brukar bara säga så här, det är ju inga, du vet den här hela det här spåret att inga oskyldiga civila ska behöva dö. Ja. Och jag vill ha fred, det ska vara fred, och det tycker jag verkligen. Men det är så tryggt att säga det också, för att då...
Ja, fast båda sidorna skulle kunna säga att då är du för eller mot folkmord.
Exakt.
Bara att man säger den saken. Exakt. Så det är lurigt att uttala sig där, va?
Ja, vi får väl helt enkelt vara dumma västerländska idioter och titta åt andra hållet. Som vi ju aldrig har gjort i vår historia, modern historia.
Nej, varför... Börja med det nu.
Nej, exakt.
Exakt, nej.
Vad är vi för podd då, för de som inte vet det?
Vi är ju en populärkulturell podd som är ganska bred. Kanske Sveriges bredaste podd.
Det får man säga.
Det brukar de alltid säga om oss, när de pratar om oss.
Ja, precis. Sveriges gamlaste podd också. Men det känns också som att vi, i början när vi poddade avsnitt 1-10, så hade vi mer gamla grejer.
Ja.
Nu har vi ju gamla grejer ibland, men det är ofta mer nya grejer.
Ja, det har blivit väldigt mycket nytt och gamla. Men fast det har varit gammalt också.
Ja, det är sant i och för sig. Stonehenge är ganska gammalt.
Det är väldigt gammal. Fritz är gammal.
Ja, det är gammal.
Det finns olika sätt att tolka det, och det är väl det som är det charmen här.
Det är upp till lyssnaren lite grann och tolka det, va?
Exakt. Eller ja, till oss.
Ja, exakt. Precis.
Nej, men vi får väl börja det här avsnittet med att gratulera Rasmus då, som precis har överlevt 27 Club. Grattis!
Tack, tack. Jag tänkte ändå så här, poddprofilen Rasmus Torstensson, det vore ju toppen för den klubben att ha liksom mig med där, men... Så jag blev nästan lite besviken att jag inte stupar med här nu i år.
Nej, jag tänkte det med. Fan, vad gick ett uppsving där det blivit för gamlaste nytt om du strök med där ändå?
Ja, jäklar. Då har du liksom kunnat rida på den vågen och ta in de bättre och mer kompetenta ersättare. Men ändå liksom kunna spela sympatikortet i många olika sammanhang.
Väldigt mycket. Och du hade fått så bli medskriven i listor med Jimi Hendrix och Janis Joplin och Rasmus Torstensson. Och det.
Metros lista hade nog varit med i alla fall.
Det är säkert.
Det är nog den enda jag hade varit med i.
Kanske.
Bara om det var den skribenten som skrev den här internationella kvinnodagen-listan.
Ja.
Då var det så här, fan vilka mer dog den 27. Här har vi någon nobody i Göteborg som tydligen K103 lade ut någonting om. Ja, men han kan vi ta med.
Ja, men där hade du kunnat platsa kanske.
Ja, jag vet inte. Nej, ja. Inte ens där, men jag hade nog platsat på K103 Wall of Death i alla fall.
Ja, det kan inte vara många.
Finns det en sån?
Jag har inte sett någon.
Det är ganska
någon.
Mörkt om det finns någon. Det är unga människor i så fall som har...
Jag hoppas inte det.
Nej, jag är glad att inte jag blir den som inför den heller.
Nej. Men det känns väldigt tryggt nu att du har passerat den trygga linjen.
Men du kommer ju in i den här snart.
Ja, det är det som känns lite mindre tryggt, va?
Ja.
Så att risk, eller ja, troligtvis nu under 2024 då kommer jag ju bli 27. Mm. Nästa med all säkerhet.
Ja, det ska mycket till. Det är inte så lång tid kvar ändå.
Ja, jag har klarat mig snart i 27 år, så varför ska jag inte klara sista månaden här? Men jag tror jag löser det.
Hur är det de har dött de flesta? Det är väl knark relaterat inom situationstecken, de flesta som har dött.
Ja, jag kan läsa upp några om du ja. Om man ändå har listan framför sig.
Ja, det är jag jättenyfiken på.
Klassiskt är ju överdos, yeah. Läkemedelsöverdos, heroinöverdos, hjärtsvikt av överdos. Ja, det är rätt så mycket.
Mycket knark.
Mycket knark. Ridolycka.
Va? Vem var det?
Roger Lee Durham. Nej.
Känner jag faktiskt inte igen.
Nej, det vet jag inte heller vem det är. Nej, men de har väl lagt till ett gäng där.
Kanske ett metroskribenten som har gjort den.
Ett gäng så kallade Rasmus Torstensson som är på den här listan. Men Jim Morrison dog av hjärtsvikt av överdos.
Ah, ja.
Jimi Hendrix kvävning efter överdos av sömnpiller och alkohol.
Just det, det kommer jag ihåg.
Kurt Cobain var väl ändå lite mer excentrisk, va?
Var det självmord? Alltså rent självmord? För det är väl den andra kategorin tyvärr då som faller in, självmord.
Ja, det var det nog, ja. Sen har de några här som har blivit mördade, men det känns ju lite orättvist. Det är väl inte deras fel.
Nej.
Cancer, inte heller.
Nej, det är... Amy Winehouse, var det överdos också? Hon är ju med det.
Hon är ju garanterat med här. Alkoholförgiftning.
Ja, okej.
Okay. Överdos.
Ja, det får man ju säga. Nej, det är fan... Det är lite konstigt med den listan. Var det inte så ett tag också? Det finns ju den här, liksom, den här konspirationsteorin om att, typ, att Elvis och Tupac och de här, de är inte döda, de är på någon ö i Kuba, liksom så här,
ja.
Som man har hört. Finns det konspirationsteori R kring 27 Club också? Det måste det väl finnas, va?
Ja, det är väl någon del av... Eller ja, det är en konspirationsteori att de har ingått en pakt med djävulen helt enkelt. Att du får en viss grad av framgång fast bara tills du är 27. Eller så.
Ja, jävlar.
Ja, det är ju
det är en ganska dålig deal, va? En väldigt dålig deal i så fall.
Ja, eller?
Men det är väl hela det här live fast, die young...
Men vi snackar ju om dem fortfarande, så att något är rätt har de gjort.
Ja, det är sant.
Fast hur kul är det när man är död? Det vet man ju inte.
Fast det kanske också förklarar varför de dog av överdos. För de tänkte så här, okej, nu dör jag ändå här om 10 minuter. Nu kan jag fan passa på och bara köra skiten ur det här sista knarket.
Ja, det vore ju en sjuk plot twist.
Ja, jag kanske startar en ny konspirationsteori här nu.
Att det är djävulen som har stått och knackat på dörren, liksom.
Ja, men exakt. Och bara, fan nej, det är ingen idé. Nu kör vi, liksom.
Nu tar vi den sprutan.
För jag vet, det finns en film som heter... Med Steve Carell tror jag det är, och Keira Knightley, som heter typ This is not the end of the world, tror jag den heter. Någonting sånt, jag kan ha fel.
Mm.
Men då finns det en scen där som jag kommer ihåg. Filmen i sig är väl okej, men ingen så höjdare. Men det finns en scen där som är ganska rolig, för då är det så. De vet, premissen är att jorden kommer gå under. Alla vet att jorden kommer gå under det här ja. Datumet. Och det är liksom... Forskningen och allting är klart, det kommer hända liksom. Så att då åker de hem, de åker på någon sån, det är någon sån road, mini road movie om jag minns rätt. Och så åker de, men då åker de i alla fall hem till någon bekant till någon av dem som har en sån stor familjegathering med anledning av att alltså allting ska försvinna. Så barnen sitter och typ leker i, som ju barn gör på fester, medan föräldrarna sitter och tar heroin i sofforna. Så jävla höga.
Ja, men det har ju koncept.
Ja, men det var någonting med det liksom så här att, och nu passar de på, och så sitter ungarna där och leker. Det är ju djupt obehagligt givetvis, men i den kontexten så såg det liksom så här. Ja, jag vet inte. Det var en kul scen. De blev rätt flippade också. Ja. Det är ju en komedi.
Ja, jo, men det...
Så att, ja, nej. Det kanske var något sånt de gjorde då, fast ensamma. Vilket gör det hela ganska mycket sorgligare.
Ja. Men hur som helst, 27 Club. Nu har vi ett år av spänning framför oss gällande mig då.
Det har vi ju, ja.
Så vi får se om det börjar gå för bra för Gamlaste Nytt nu. Så.
Ja. Skulle vi få Pampers som sponsor, då vet vi att nej.
Ja, Pampers, ring snälla. Vi gör vad som helst.
Det är kanske så du dör. Du blir som en sån intellektuell grönsak och behöver Pampers. Fast det skulle också vara väldigt cyniskt av Pampers, va?
Ja, det skulle det. Men vi tar dem. Ja. Vi tar dem. Herregud.
Alltså, att har ni spons så... ja, hör av er med, men med liksom brasklappen då att det kan innebära slutet för Bertil Andersson.
Ja, det kan du göra.
Ja, alltså det känns väl som att veckans medienyhet behöver tas upp på något sätt av oss också, va?
Veckans medienyhet, ja, absolut.
Eller helgens medienyhet får man väl säga. Vi spelar ju in det här en söndag den 24 mars och det här briserade väl i fredags, väl? Var det torsdags, fredags?
Ja, det beror på vilken medienyhet du tänker på.
Jag tänker ju på Dogge, cykel på köpet Dogge.
Ja, Dogge har han nu varit i ropet.
Det har varit tyst kring Dogge ett bra tag nu, va?
Nej, det har du väl ändå inte.
Ja, men jag
är aldrig tyst om Dogge.
Han är inte tyst, men jag har fan inte läst någonting. Det senaste jag läste om honom var något år sedan när han liksom, naiv som han är såklart, han hade varit på något sånt där, blivit inhyrd som talare på något sånt alt-right-konvent i Göteborg. Det är det senaste jag hörde.
Han var med i någon podd jag lyssnade på för ett tag sedan, så att jag hörde Dogges röst för ganska nyligen.
Ja,
så
okay. Men han kämpar på, det ska han ha.
Han ligger i, han deltar.
Men han har inte släppt någon musik på länge, va? Det var ett tag sedan.
Det tåget känns som att det har gått. Fast han säger att han skriver mycket, men skitsamma. Det är väl ingen som lyssnar.
Känns det inte som att alla musiker säger att de skriver mycket?
Jo, det...
Hur går det nu? Har du något album på gång? Alltså, inte i pipen just nu, men jag skriver mycket.
Skriver mycket.
Det säger, kan man säga i 20 år.
Ja, det är sant.
För det finns ju den här liksom... viss huld kring artister som är så här: okej, de släpper ett album som är geniförklarat och sen släpper de ingenting på 15 år. Ja. Och då kan de säga hela tiden att... ja, men liksom att de är genier, de behöver liksom tiden att verka och leva fram konsten.
Ja, just det.
Så det är väl det Dogge lever på då, antar jag. Och så gör han massa annan konst vid sidan av då.
Ja, samarbeten. Om man vill kalla det konst.
Alt-right-samarbeten.
Gula västar.
Det är ju egentligen nästan en, så konst, en konstgrej, sån abstrakt konst som skulle kunna visa upp i någon sån trendig, något trendig museum i typ Berlin. Så här, en stor tom lagerlokal. Och så står folk liksom i en ring runt om. Och så börjar de bygga upp ett alt-right-konvent där. Liksom, så det är ett sånt 4 dagars konstverk. Och så har de en helt vanligt alt-right-konvent. Och sen kommer Dogge dit och talar på det här konventet. Och det är liksom konstverket.
Ja, det, men jag hade kollat.
Alltså det hade varit en slow TV på det ändå. Det hade man ju sett.
Ja, 100%.
Hade man haft på någon sån så här på jobbet så här vid sidan. Bara, ja, det är Dogge nu.
Istället för stora älgvandringar. Ja, men det är... Det finns något där.
Ni hör vad vi säger här, museum i Berlin, va?
Ring oss.
Vi har nog många lyssnare som jobbar där.
Ja, det är förmodligen. Nej, men Dogge har varit ute på hal is, så att säga.
Ja, han har väl varit med i någon YouTube-kanal, Real Lokal, heter de så?
Jaha, är det där han har varit med?
Ja, jag kände igen detta med anledning av att du har nämnt det för mig någon gång.
Ja, men det är Olof K. Gustafsson var ju med mycket i... Real Lokal,
så heter det kanske.
Ja, han heter väl Lokal då, han som intervjuar. Ja. Han brukar väl ta in riktiga stollarier.
Det får man säga.
Så har varit mycket Olof K där med Lokal.
Ja, fy fan. Ja, han har varit med. Och jag tror det var där Dogge var med nu, i en timmes lång intervju då. Så det var en jävla...
Det är risky business.
Det är fan risky business. Det går ju nog an om man är tv-producent och vet så här, okej, nu ska vi ha med Dogge, Sveriges värsta bilförare. Där kan vi tajta till om han sladdrar iväg åt fel håll här nu.
Exakt.
Men Real Lokals prata till punkt poddformat, det kan bli, uppenbarligen kan det bli lite tokigt.
Det kan det bli. Ska vi lyssna på det som framkom i avsnittet.
Ja, det var väl ju speciellt en passage här som blev väldigt omskriven. Så att jag tänker att vi kan, för de lyssnarna som inte har sett eller hört det här, blir en liten surprise nu då. Men vi spelar upp det först och så pratar vi om det lite sen.
Ja.
Så får ni se vad ni tycker nu, lyssnare.
Kör vi här.
Lite så lätt. Men då en tjona, han byggde en tält i skogen så här. Jag var liten då så här. Ja, nu är det doggis tur, fick jag gå in så där. Och, så. Och sen vi hade vår kompis Jorgos. Han var gipsad ända upp till kungen. Han hade ramlat med cykeln. Han var helt gipsad med kryckor. Hon bara, nej, han får inte. Vi var snälla. Kan han inte få komma in då? Nej, hur ska han? Han kan inte. Han är gipsad. Och han bara, snälla, han vill också, du vet. Det slutade hon bara, okej då, du vet. Och när han är in i tältet, vi gör såhär, vad i helvete? Och vi tittar och vi ser när Gussens pappa, vi bara, vi taggar därifrån, springer du med. Och han hoppar på det där tältet och han är där inne. Sen vi fick gå, besöka Jorgos i sjukhuset. Då han hade blivit gipsad i armen också. Han bara, det blev knas, ja.
Ja, det blir ju inte bättre för varje gång man hör det här.
Nej, fy fan. Det var en liten passage innan detta också, ja. Som inte kommer med. Men det här är väl kärnan i det, kan man väl säga.
Ja, det kan man väl sammanfatta det.
Vi kan för Dogge skulle också förklara. Han, innan det här klippet som ni precis lyssnade på så berättade han att när han var liten så var det en tjej. Han säger själv att han var liten. Han säger inte hur gammal han var där.
Nej.
Men så var det en tjej som tydligen ville ha sex med han och hans kompisar. Så de byggde något tält där hon låg. Så de gick in och turas om och ligga med henne.
Ja.
Och sen så kom, det är liksom det första han säger innan det här. Och sen kommer det som vi precis har hört då. Och jag vet inte, vad tänkte du när du såg det här första gången? När du fick det här klippet, skicka till dig av våran kompis, shoutout till Mattias Nilsson här då.
Ja, det här är det tanken var. Som så ofta när Dogge Dogge Litto pratar så är tanken tyst. Snälla, sluta prata. Du kan liksom backa ur det här, men han maler på och det blir bara värre och värre för varje mening och ord han säger.
Ja, för han har ju ändå liksom i sin anekdot här har han ju ändå någon tänkt dramaturgi. Liksom, kulmen ska ju komma. Dels kommer liksom förkulmen när den här pappan hoppar på och liksom gör sönder tältet och slår sönder den här killen då. Och sen då att han, mannen, min hand är gipsad. Det är liksom den andra då. Det är då punchlinen kommer liksom igen. Men det försiggår ju så mycket annat.
Ja, exakt. Han har säkerligen berättat det här så många gånger för folk som har tyckt att det här är den roliga punchlinen och inte lagt märke till det han berättar innan om hur jävla sjukt det är det han faktiskt säger.
Sammanhanget är ganska sjukt.
Jag vet inte vad. Det är svårt att ta på det här.
Ja, nej. Det är för att jag har ändå följt med liksom lite i spelet efteråt hur liksom reaktionerna har blivit på det här.
Har de varit bra eller dåliga?
Nej, det är bara bra.
Bara bra.
Bara hyllningar till Dogge.
Äntligen Dogge, någon som säger det.
Han bara, åh, tack gode gud. Jag kände att jag var ute på hal is här, men jag rodde hem det.
Så.
Nej, men när jag såg det så tänkte jag väl någonstans bara, okej, det han beskriver här är ett regel, ett jävla övergrepp.
Typ.
Det var min första tanke. Vad fan håller du på med, Dogge? Och sen så typ då tänkte jag, vad fan, det här kommer inte sluta väl för honom, tänkte jag. Och sen så läste jag artiklar om det och han förklarade och han sa liksom då att men hon var 15 och vi var typ 7-8. Och då blir det liksom genast mer komplext.
Alltså det är så många lager av konstigheter.
Ja, för att det tror fan att en grupp 8-åringar, om de nu var 8, de kan ju lika gärna varit 12, alltså man vet ju inte hur sanningshalten är det, men om du vet att de är nu 8 för Doggies skull här, jag tror fan att de fortfarande kan tvinga en 15-åring att göra grejer. Alltså,
ja, det är ju fortfarande en sjuk händelse, måste man väl säga.
Ja, och sen då, om det nu faktiskt är så att det är hon som typ utnyttjat dem.
Ja, det är ännu sjukare.
Så det är också jävligt sjukt.
Och Dogge sitter där, han ser ju lite busig och glad ut, det är det som är det sjuka.
Alltså. Ja, alltså han berättar ju inte detta som något liksom traumatiskt barndomsminne, utan det är liksom en rolig historia.
Alltså, den här historien hade ju kunnat berättas med mörka toner, fioler över, som ett trauma han har varit med om.
Ja, oja. Fast exakt nu, samma story.
Fast nu låter det som en jävla Bellman-historia han sitter och drar.
Men är det ett trauma, själva verket ett djupt jävla trauma för Dogge, bara att han är en sån solig person, så han kan inte återberätta detta på ett annat sätt? Det går inte.
Nej, förmodligen inte. Det kanske är första gången han berättar det här. Nej, det kan du inte.
Nej, det går inte.
Nej, det är inte. Han har dratt det många gånger.
Han har gjort det många gånger. För sen, oavsett då med den 15-åriga grejen, de tjatar ju ändå in sig där att den här gipsade killen ska få köra också. Så det är ju liksom tjatsex deluxe bara där, oavsett kontext.
Han har verkligen noll självinsikt när han sitter och säger detta. Att hon sa nej och vi tjatade och nej.
Han hade kunnat berätta det och sagt så här: ja, och vi ville att min polare som var gipsad ville också, hon sa först nej, men sen så sa hon okej då. Det är också så här: det är inte bra detta, Dogge.
Nej.
Men han, för komisk effekt, så ska han liksom spela de charangerna fram och tillbaka. Hon sa nej och vi bara jo, kom igen. Alltså han ligger till liksom. Man bara, gräv inte djupare, Dogge. Han bara fortsätter gräva.
Han grävde och grävde. Men du har alltså kollat på den här i sin helhet. Jag har bara sett det här.
Videon? Ja. Nej, inte i sin helhet. Alltså inte hela klippet. Men jag har ändå kollat ganska stora delar och skummat liksom.
Ja.
Och det är ju verkligen bara en, alltså så jävla slapp produktion. Det är en kamera som de har mot en två soffor, och så sitter en kille där och en annan kille där, och så sitter Dogge där.
Det är min lokal det.
Ja. Och så har de så här lite typ göttigheter i någon sån aluminiumgrej på bordet, som de så här, som så här små donuts och skit.
Ja, oh, nice.
Ja, det är ju trevligt. Mm. Och så snackar de om, ja, det är ju om Dogges liv. Han berättar ju massa anekdoter om när han var ung och var fattig i förorten och sådär. Men även liksom saker som, det är det som är grejen med Dogge. Även så här grejer som, vi hade inte råd med det här. Jag kommer ihåg när jag såg Atari första gången och det var som att se typ ett rymdskepp, du vet. Och
ja.
Så här saker som ändå så här, för att man fattar, har påverkat honom. Men det berättar han också på samma liksom ton. Så här, du vet, jag såg Atari, du vet, jag fattar ingenting. Vi var ju fattiga, du vet. Alltså det är så här,
det är...
man fattar att liksom, han har haft en tuff uppväxt. Men liksom så här, det är sköj, det är tjo-tjim.
Ja, han är definitionen av den här gåsen som man häller vatten på liksom. Det allt rinner av han.
Ja,
det finns ingen som fastnar på Dogge.
Nej, men det är väl kanske också därför man kan ju välja att se det, om man nu verkligen försöker och se det som att han liksom är, han har kommit till en punkt där han är untouchable. Han har bearbetat sina trauman så mycket i sitt liv.
Ja.
Att han nu bara kan sköja om det.
Han har på något vis har han ju klarat sig. Mot alla odds.
Han är fan en överlevare alltså. Det får man säga.
Alltså om det blir kärnvapenskrig, så kommer Dogge ändå bara, ej, fett konstigt, jag är själv här.
Ja.
Han är den enda som kommer klara sig.
Men Dogge känns som någon sån som typ sover igenom apokalypsen, som vaknar och så går ut genom en dörr och bara, fan, shit, var tog alla vägen?
Ja, det hade varit en annan serie, The Walking Dead, om Dogge hade varit huvudpersonen där.
Det får man lugnt säga. Nej, men annars var det ju mycket, du vet, så här, han gjorde reklam, de pratade om någon skiva han skulle släppa eventuellt. Ja, jag vet inte om det var mer än jag skriver på ett album, eller om det faktiskt var att han skulle släppa ett album.
Ja.
Men ja, så det var väl inget roligt klipp att beta igenom, så här billigt, skramligt ljud. Man fick verkligen anstränga sig för att höra vad de sa ibland.
Aj, aj, aj.
Men sen har jag även följt efterspelet, och det blev ju skriverier, det var ju kändisar som reagerade, kräks och vilket jag förstår liksom.
Ja, var...
jag kände ju likadant när jag såg klippet första gången.
Ja, det är väl definitionen av den här kräk-emojin, om man ska svara något emoji på den här historien.
Ja, nej, precis. Och han säger ju, men Expressen har ju givetvis plockat upp det, och då säger han, han svarar väldigt konstigt på den här frågan, märkte jag. De frågar, hur tänkte du kring att dela med dig av den här händelsen? Och det är lite det vi har pratat om här nu.
Ja, det är väl den bästa frågan hittills.
Och då säger han så här, jag berättade om en tid som var vid 80-talet, det är typ 40 år sedan.
Ja.
Det var en annan tid. Porrtidningar i skogen. Det var en helt annan dimension av saker.
Det är inget svar på frågan.
Nej. Han bara, jag minns det med glädje. Inget negativt. Det var inte att någon förnedrade henne eller att hon var utsatt. Det var nog hon ville själv. Nej. Ja, det är... ja, man har inte fått prata med den här kvinnan, så man vet ju inte vad hon hade sagt.
Vi får ta Dogges ord för det helt enkelt.
Ja, det får vi göra. Men sen så skrev Expressen också en krönika om det. Som var bra, för det är ju som sagt ett jävligt svårt ämne att skriva om, men som hette med rubriken Kanske alla offer i Dogges historia.
Ja.
Och det är ju väl lite det man, som jag,
det är väl den rimliga taken egentligen,
om det nu är det som om de här premisserna nu stämmer. Men hennes take i krönikan är ju liksom att killars sexdebuter blir allt tidigare och tidigare, och det är många som liksom sexdebuterar som 12-åringar och, ja, du vet, på den, det är liksom vinkeln då, men att, ja, så vänder hon det ja, men mot kvinnans roll då, att ja, men det är inte alltid säkert att en kvinna vill, även om hon säger att hon vill och vet allt sånt där.
Ja, jo.
Vilket man ju förstår. Men det är ju en snårig krönika att skriva. Hon landar ju inte riktigt i någonting utöver det att kanske alla är offer i hans historia då. Men ja, så kan det mycket väl vara.
Det är svårt att skriva krönika.
Ja, oh, fan. Det är framförallt svårt att skriva en krönika om det här.
Ja, verkligen.
Jäklar.
Uff, jag vet inte, den levererad, skriva om det.
Hade det inte varit kul att be Dogge skriva en egen krönika om det här?
Ja, jo. Han har ju gjort det.
Någon redaktör säger så bara, men försök se dig själv utifrån här nu, Dogge. Försök se det här liksom i en större kontext, den här anekdoten har berättat. Han bara... Och det var en annan tid, det var 80-talet, det var porrtidningar i skogen, du vet, en annan dimension.
Det är hans svar på allting.
Bra öppning på en krönika.
Ja, nej, men det var...
Vi får väl se hur detta går för Dogge dock. Alltså, tror du han kommer få behålla liksom jag vet inte hur många samarbeten han har aktivt, men tror du liksom det här, är detta liksom en game changer för honom karriärmässigt i negativ bemärkelse?
Nej, jag tror inte det. Han är, som jag tidigare sa, han är både en gås för trauman men också en gås för cancelkulturen. Han är untouchable.
Ja, det är väl så kanske.
Alla ser ju att han menar ju inget illa i det han säger.
Nej, det gör han inte.
Man kan ändå vara säker på att det finns inget ont uppsåt vad det gäller Dogge.
Nej, sen om han är en våldtäktsman eller inte, det får väl tiden avgöra.
Ja, det är en 8-åring med. Ja, det är för mörkt. Det är för mörkt.
Vi kan inte ge oss in i den här diskussionen.
Vi backar långsamt ur det rummet.
Ja, det gör vi. Men det hade ju varit, vi får väl se också. Vi får väl se hur Dogges karriär påverkas, men det hade ju varit jävligt hemskt om typ, jag vet inte vilka som tillverkar tält, men typ Bauhaus släpper någon ny sån cykel på köpet, fast tält på köpet reklam med Dogge nu efter det här.
Nej.
Det får ni inte göra, Bauhaus. Tänk på det nu.
Nej, dålig idé.
Ja, tänk på att inte göra det nu.
Till någonting annat som inte är riktigt lika hemskt på den skalan, men ändå hemskt på sitt eget sätt. Masked Singer har återuppstått.
Oh,
och
jag har
begått Masked Singer.
Har du kollat på det?
Jag har kollat på första avsnittet.
Alltså fan vad det skrivs mycket om det programmet. Det är väl rimligt för att det är ett av Sveriges största. Men när jag har kollat nyhetsnyheter i veckan, så det går inte att komma undan.
Det finns ingenting annat än Masked Singer i Sverige just nu.
Och jag tycker det programmet verkar så tråkigt också. Men det har vi sagt tillräckligt många gånger i den här podden.
Ja, nej, det har vi inte.
Nej.
Nu kommer det mer.
Nej, men jag har suttit i alla fall och sagt, för du har ofta haft roliga segment om Masked Singer, men min take har ofta varit, ja, men det är ett tråkigt program. Och det har jag sagt tillräckligt många gånger, men det är faktiskt ett tråkigt program. Säger jag utan att ha sett en sekund, men du kanske kan ändra min uppfattning nu efter att faktiskt sett första avsnittet.
Ja, nej, men jag har sett avsnittet och det är inte jätteroligt, det ska ingen påstå. Det är ganska långdraget, tradigt, och det är väldigt mycket David Hellenius.
Ja, det är väl det då som är min akilleshäl här. Gillar man honom så gillar man nog det programmet kanske.
Ja, jag tror det. Men han lyckades liksom uppa sig själv så att han var mer David Hellenius än vad han brukar vara. Och han liksom pressade in ordvitsar efter ordvitsar på alla de här olika karaktärerna som är med då, för det är typ en snögubbe som är med, en alien som är med. Aha. Och en diskokula, och så var det en klocka där, och det var mycket så urbra timing. Jättemycket skratt. Det var säkert 10 minuter av bara ordvitsar på klockor.
Ja, för hur framträdande en roll har han i programmet? För jag vet ju konceptet att det är de här Masked Singer som uppträder, och så sitter en jury bestående av typ Måns Zelmerlöwa och så
Nor, Pernilla Wahlgren och Felix
Herngren.
Ja,
just det. Och sen så ska de då till slut gissa.
Ja, de sitter och spånar mest. De sitter inte där i kapacitet av gissare, utan de sitter där i, ja, vem tror ni att det är, och så får de ge sina bästa gissningar.
Okay.
Och sen i slutet av programmet så är det en av de här sångarna som åker ut då, och då får den visa sig, och så får de se, ja, men Måns, du hade ju rätt.
Ja, just det, men det är publiken som röstar ut.
Ja, precis.
Okej. Okay. Men hur är det, för det känns rent spontant som ett sånt program att så här, nu är det dags för klockan kör, juryn säger sitt, sen är det dags för den här. Får Hellenius mycket tid i rampljuset här i programmet?
Nej, alltså om man jämför med Let's Dance då, som jag inte har kollat på kanske på 15 år, finns inte ens längre. Men då hade han inte så stor roll, då var det mest så välkomna upp på scen.
Presentera, men, prata ja. Lite kort.
Men här är han ju en aktiv del hela tiden i varje han är ju med varje sekund på skärmen.
Mm.
Han står liksom och riffar på de här utklädda kändisarna då.
Mm.
Och riffar med juryn hela tiden. Så det är väldigt mycket David Hellenius. Det är hans show helt enkelt.
Det är hans program, det hans grej.
Han är mer av en mer en programledare än vad han brukar vara, skulle okay. jag säga.
Hmm.
Och det kan vara lite enerverande om man ska kolla på det i en och en halv timme.
Det kan minst sagt tänka mig att det kan vara.
Det blir ju någon typ av märklig blandning av ett tramsigt barnprogram samtidigt som det ska vara inriktat till vuxna då, för det är ju bara vuxna som kan faktiskt gissa på dem som är med.
Ja, det kan ju inte barn, nej.
För att de som har varit med, alltså jag har svårt att gissa, för jag känner inte till, eller det är ganska svårt att ha de här karaktärerna top of mind.
Men det kan ju verkligen vara, det kan ju vara, ibland är det väl musiker, men det kan väl också, Janne Andersson var väl med en säsong exempelvis.
Ja men precis.
Så det kan ju verkligen, det är inte många, det är klart om du är 7 år fotbollsintresserad så vet du vem han är, men det är inte säkert du vet hur han låter.
Nej, precis. Jag vet inte, nu kommer en liten spoiler här då till er som lyssnar och inte har sett Messinger första avsnittet då, men i Snögubben var det Thomas Brolin.
en karaktär vi har pratat för lite om i den här podden.
På tal om personer som inte är top of mind då. Nej, för fan. Barn mellan 0 och 45.
Nej, eller? Fan vad ingen kan han.
Nej. Så vem fan det är nu som var, nu gissade ju Måns Helmer på Brolin, vilket är jätte...
Gjorde han det?
Ja, duktigt.
Mm. Hur sjöng Brolin då?
Jättedåligt. Ja, det... Katastrof. Men han stod ändå där och när han tog av sin masken så gör svettig.
Ja, det...
Helt dröp av svett.
För han är ju svettig i vanliga fall.
Tänk då med en snögubbe mask
på huvudet. Åh fy fan vad han var varm där inne.
Ja, det var knappt så han kunde andas, stackaren.
Han är ju bästa polare med doktor... Han... Gio Wallner och Dr. Alban har ju haft många belöta utekvällar ihop, ska du veta.
Ja, Dr. Alban var ändå en ledtråd.
Alltså det var det?
Ja, så att du kanske hade tagit det.
Ja, kanske.
Det var lite som kändisbingo, det känns som att man snott våran grej lite.
Jävlar, nästing.
Ja, nej, men det jag skulle prata om här utifrån detta var att Aftonbladet la ut efter programmet vem det var som vann då. Eller vem det var som åkte ut. Mm. Vem var det under snögubben?
Ja.
Och då har ju Aftonbladet gjort en sån... de flesta känner till Instagram-funktionen, att man lägger en bild och sen en bild efter om man slidar till den.
Ja, just det.
Och då var det så, spoiler på första och Brolin på andra.
Mm-hmm.
Men som Instagram funkar så visas ju inte alltid den första bilden först, utan ibland hoppar ju den till tvåan direkt.
Ja, amen.
Gissa om kommentarsfältet var galet.
Kan jag tänka mig. Det var jävlar vad vansinniga folk var.
Det var krig i kommentarsfältet. Så,
åh herregud.
Så kommentaret från exempelvis Svante 123. Jaha, då behöver man inte kolla på det programmet.
Han tar det ju lite där Svante ändå va. Det är första deltagaren som åkte ut bara.
Ja, nej, men Svante då kanske du får kolla när det är sänds i så fall. Ja, det är så jävla viktigt för dig.
Ja, exakt.
Melker Dahlberg, sluta upp med att lägga upp sånt här. Ni förstör programmet. Anastasia Johansdotter kan väl vänta tills imorgon? Frågetecken, utropstecken. Men det var inte bara negativt i...
Men det är ju ändå egen risk. Jag har ju blivit spoilad någon gång av, på Sveriges Mästerkock, vilket är en av de få programmen jag kollar på som går på tv.
Ja.
Men då är det liksom så här att jag glömt av, jävlar, det var igår. Och nu gick jag in dagen efter fast vi skulle se det samma kväll. Men då får jag ju faktiskt skylla mig själv. Vill jag så jävla gärna veta så får jag kolla på det samma kväll det går, eller så får jag hålla mig borta från sociala medier tills jag ser det.
Exakt, så funkar ju verkligheten. Men så det funkar verkligheten. Ju inte de här,
Melke tänker inte på det.
Sluta lägga upp sånt här. Ja, nej. Men det var inte bara negativt också. Det var vissa som tyckte det var kul. Så en kommentar här från svettl.ana699.
Svetlana, illgod egen namn.
Gött att sätta punkten där, Svettl.
Svettl.
Men hon skrev, men Thomas gråtskratt smileys, så roligt titt ut. Vem hade kunnat anat?
Nej men Thomas, titt ut. Titt ut, det är det bästa.
Fast det bästa, jag tror det stavat fel på kunna anat. Hon skrivit hade kunna anat. Det är kunna en skåning kanske. Nej, men Svetlana tyckte i alla fall det var väldigt roligt att det var Thomas Brolin. Hon är från rätt generation där,
ja,
säkert.
Ja, hon älskar Brolle, vet du.
Ja.
Ja, hon vins VM sommaren 94.
Ja, det gjorde hon.
Nej, men.
Sen var det lite andra. Jag brukar inte vara inne och läsa så mycket, men det är väl mycket konstiga kommentarer så här som inte har någonting med posten att göra.
Ja, okej. Okay.
Så Kung Viking skrev snark.
Okej.
Okay. Tintan 5999, titta inte på programmet i alla fall. Och så två eldslågor.
Okej.
Men det kanske konstigaste av alla kommentarer kommer från Marcus 19444, Thomas Brolin.
Ska jag...
Det är en konstig svar.
Ja, han tänker där att han ska vara lite edgelord och skriva i kommentarerna vem det är. Men sen så fattar han inte det att men det är bara om man vill, alltså, de människor som tittar i det här kommentarsfältet har redan slidat och sett vem det är. Det förstår inte han.
Ja, eller att han vill han säga att han har gissat rätt.
Ja, det kan han också. Det är mer mångbottnat än vad jag kanske tror.
Man skulle gärna, om du lyssnar på det här, Marcus 19444, så får du gärna ringa in eller skriva till oss på Instagram. Hur tänker du när du kommenterar Thomas Brolin under en post där det står Thomas Brolin?
Hade detta sänds när vi var unga, säg 2010-11, och vi var det tidigare på Facebook, då hade ju folk i vår ålder typ skrivit så här: jag tror det är Thomas Brolin, ser ni jag har rätt här sen? Eller vet, den typen av grejer. Och nu känns det som att det är boomers som de gör ju det. De skriver ju typ så på Instagram.
Jo, men man skriver väl inte det på posten där.
Nej.
Det står att det är Thomas
Nej,
Brolin.
Det jag menar det.
Det är lite
det,
fel.
Det gör man det inte.
Där hade inte jag skrivit min gissning.
Nej. Ja, men det är så här, de tror att det är någon jävla, men det blir ju en jävla anslagstavla för all möjlig skit bara.
Ja, det kanske är billigt att kolla kommentarsfält egentligen, men
jag tycker det är kul att kolla kommentarsfält. Jag gör det ofta, för det blir ju någonstans ett litet styckprov på Sverige. Ja, det blir, och verkligen i ett sånt här folkligt program på ett sånt kommentarsfält. Så ja, du lyckas ju fånga många olika personligheter där.
Ja, men det är ju något kul med folk som ska in och kommentera att jag kollar inte på det här programmet, men varför skriver du det?
Ja, precis. Ja, jag skitlar i detta ändå. Okej. Okej, Svante.
Ja, det var Tintan 5999.
Var det Tintan?
Ja.
Ja. Tintan, bra namn, Tintan.
Tintan, ja men man får följa upp det och se om Tintan kanske är aktiv där i kommentarsfältet och säger vilka saker han eller hon inte kollar på.
Han går in en gång i veckan på Instagram och går in på Aftonbladets post och messing och skriver, ja jag kollar ändå på detta. Det är allt han gör.
Ja, nej, men det är om Masked Singer, va? Jag tänker att det blir nog inte mycket mer Masked Singer för
kommer
min
du
del.
Se avsnitt två? Det är alla lyssnare undrar i detta nu.
Jag tror inte jag kommer det.
Hur många singers är det? Är det typ 10 eller?
Det känns som att det är hur många som helst. Det ska vara minst 12.
Jag såg att det var någon som sjöng Sara Larsson-låt som alla på TikTok hade skrivit vem de trodde det var.
Ja, jo, men det stämmer att det var någon som gjorde det, ja. Så bra kommer inte jag ihåg.
Nej, men jag såg det innan idag nämligen. Och det, ska vi spoilera några? Jag vet inte om detta stämmer, men de skrev så Fröken Snusk. Och Måns Zelmerlöw fick mycket skit i kommentarer för att han sa, hon sjunger ju till och med bättre än Sara.
Ja, men det är ett sånt program som upprör de viktiga känslorna.
Ja.
Av samma anledning som inte du och jag kanske grottar ner oss i Gaza och Israel-frågan, så vill man grotta ner sig i vem det är som sjunger med Singer. Det är den här frågan vi ska rikta fokus på.
Jag måste bara få flika in en sista grej här om med Singer. Måns Zelmerlöw, har du sett att han har någon sån här typ, jag vet inte om han har det just nu, men han har haft en sån här prenumerationsbaserad typ gentleman's club där man typ som man får typ tips om så här goda drinkar, och han skrev ju en bok också om hur man typ ska bete sig som man.
Oj.
Alltså så här typ att om någon berättar, alltså så här, vissa grejer var väl ganska bra, men det var så här, om en kvinna berättar någonting för dig så börjar jag inte direkt prata om någonting om dig själv, utan ställ motfrågor för att vara intresserad, alltså typ sådana grejer. Oj. Var det.
Är det Mumsmåns håller
ja,
han på
ja,
med?
Ja, han är så här eget vinmärke, så väldigt så, du vet, tipsar om klockor och liksom så här, inte bara liksom prylar till män, men också typ hur man ska var, och det är så lustigt det tycker jag, vilket jag tycker är skämskudde, för att han har ju fått den, innan detta, han har ju mycket fått den stämpeln, främst av kvinnor då, kanske även av män, så här, var han är så himla fräsch och liksom charmig och god, en perfekta mannen, och så kan han inte bara svälja det, utan han måste leva, då måste han liksom ta det och göra någonting konkret med det.
Det är inte, det är inte, det är inte charmigt.
Nej, men det är, han, det inte. Det är säkert lukrativt.
Men förmodligen.
Ja,
förmodligen.
Nej, det var bara det om Måns Zelmerlöw. Ja, nu går vi ju in i Masked Singer-tider som sagt, och bort från Mellotider i alla fall ett tag fram till Eurovision är.
Det gör vi.
Vet du när det är?
Nej, men det brukar vara i maj någon gång.
Till början av maj, va?
Slutet av april.
Något sånt. Men några som det inte gick så bra för i Mello i år var ju Samir och Viktor.
Ja, kul. Ja, stämmer.
Jag vet inte om du har sett när de framförde det här bidraget Hela världen väntar.
Jo, men jag såg det inte. Jag såg det inte med bakgrundsmusik, så att säga.
Nej, du har sett det när deras röster ligger smärtsamt blottlagda.
Ja, det har jag.
Nej, men det var ju då att det gick ju skit för dem. De har ju ändå gått till final så där, när de har varit med, och liksom, många av deras mellolåtar har ju blivit hits.
Ja.
Det kanske den här låten har blivit nu med, det vet jag inte. Men de kommer ju typ sist och åkte ut.
Ja.
Och framförallt där var det ju Samir då som fick jävligt mycket skit i efterhand för att han sjöng så fruktansvärt falskt.
Jo.
Och det kan man väl ändå säga, alltså opartiskt sett då, att han sjöng inte bra.
Nej.
Det gjorde han inte.
Nej, men det brukar väl inte vara ett krav att man behöver göra det för att få med i Mello heller.
Nej, och samtidigt blir det lite så här, vad förväntar sig folk? Alltså, tror folk på riktigt att Samir sjunger bra?
Nej, det är väl mer provocerande att folk skulle tro det än att han sjunger dåligt.
Ja, men alltså, det är inte så direkt att de typ hävdar att de är några liksom mästerliga sångare. Trodde jag. Det gör de inte, men jag vet av minnesskäl att de typ har varit med så här i Nyhetsmorgon någon gång för några år sedan och kört en sån Samir och Viktor Unplugged där de ska sitta och sjunga sin låt med, och det hade jag gärna velat spela upp nu, men jag hittade inte det klippet.
Fan, det var synd, det hade man ju velat höra.
Ja, men när de skulle sitta och spela, men då var det ju givetvis grov autotune på mickarna också.
Ja, såklart.
Nej, men i alla fall, väldigt få har missat att det gick dåligt för Samir. Men, och många har väl inte heller missat att de var besvikna och ändå fattar liksom, okej, det gick inget bra.
Nej.
Men nu då så har Samir pratat ut på Instagram, och det har ju blivit kvällstidningsrubriker på detta, att han har fått så jävla mycket hat.
Nej, det kan han väl inte ha fått, eller?
Han skriver, detta hat har varit på en annan nivå från alla i caps.
Ja.
Har han verkligen fått hat från alla, tror du?
Jag tror inte han har fått hat från jättemånga överhuvudtaget. Om jag ska vara helt ärlig.
Han säger så här nämligen då också, varenda person jag går förbi på stan ropar bror och klappar mig på axeln och säger, det gick inte så bra i Mello.
Stackars.
Alltså, om det där stämmer så är det ju fruktansvärt.
Ja.
Men jag tror inte att det stämmer.
Nej, jag tror inte det heller.
Men jag ska i alla fall läsa lite grann här då. Som du kan tänka dig så gjorde han ju ingen liten grej av det här.
Nej,
för det är ju inte riktigt hans grej att göra små saker av saker.
Nej.
Men då lägger han ut en bild på Instagram i alla fall, när han och Viktor Frisk står och håller händer så här.
Mysiga.
Ja. Den kan ni kolla upp på Samirs Instagram där. Det går inte missa. Och så skriver han så här då. Jag kommer inte läsa upp exakt allt här, för att vi ska nämligen komma någon vart med det här också. Men han skriver så, läs viktigt, och så ett krysstecken.
Ja, det...
Ingen har missat att det gick dåligt. Nu summerar jag bara, parafraserar. Haters makes you famous, kul. För att han menar då att det gick ju ändå, vi gick virala och nu ska vi turnera Sverige, bla bla bla, fuck haters typ.
Ja, visst.
Men då skriver han, problemet är att han mått så jävla dåligt. Han har fått säkert 200 000 hatmeddelanden om att han var sämst.
Ja.
Det finns... Alltså, det är en sån jävla mängd.
Ja, det är helt sanslöst. Och han står på benen fortfarande.
Alltså, och inte för att vara sån Samir. Jag tror han har fått en del hat för det här. Alltså, det tror jag.
Ja.
Det tror jag faktiskt.
Säkert.
Men det är ju inte bättre för ditt mående att gå igenom då 200 000 hatmeddelanden. Eller hur har du, vad, är det liksom uppskattningsvis siffra de här 200 000? Eller liksom hur känns det som 200 000?
Ja, förmodligen.
Det är nog att det känns som 200
000. Det känns nog som det.
Nej, men han säger att visst tål jag mycket, men jag är människa. Det här har varit en... Hatet på en alla nivå från alla, bla bla bla. Jag fick på riktigt skriva ut jävla ångestmedicin som dämpar mina känslor. Alltså, det är ju hemskt, det har han säkert gjort. Ja. Det är ju jättetråkigt, det undrar jag inte någon. Han hoppade av min karriär som mäklare, vad fan hände? jävla komik. Det var en sån dålig comeback. Bla. Han är självkritisk här. Bla, bla, bla. Sprid kärlek, snälla. Vi gör ju upp. Och även att vi sjunger skitkäft så gör vi bra musik nu. Ja, han hyllar sig själv här. Det finns alltså en dramaturgi. Alla hatar honom. Haters gonna hate. Visa kärlek mot mig och allmänt. Och så får han ändå in på slutet något liksom självförhärligande då.
Ja.
Och då tänkte jag så här, okej. Okay. Samir Badran. Det är inte första gången jag har läst att han upplever att han har blivit hatad på.
Nej.
Det kan det inte vara, va? Så jag gjorde en snabb sökning bara på Google och skrev Samir Badran hat.
Kul. Ja.
Och fick liksom upp, ja, jag kan inte räkna på samma sätt som Samir då uppenbarligen inte kan räkna alla hatkommentarer, så kan inte jag räkna alla artiklar det finns om att han upplever att han har blivit hatad.
Nej.
För jag har en här från 2019 först då. Samir Badran flyr Instagram efter hat mot kemi. Samir Badran fick ta emot mycket hat när han skulle marknadsföra nya låten Kemi på Instagram. Det fick honom att inaktivera sitt konto. Jag mår så jävla dåligt, säger Samir.
Mm.
Det var 2019. Sen så en annan artikel då, 2021. Samir Badran om att vara känd förstörde mitt liv. Sedan drog sig tillbaka, han fått betydligt mindre hat. Men den som står i rampljuset, en lätt måltavla, det förstörde hela mitt liv, säger han.
Ja.
Och sen så finns det hatstorm mot Samir Badran efter bilden, så jävla hemskt. Han har satt ner foten med någon ex här. Han 2019, senare den sommaren, så pausade han i Instagram för han fick så mycket hat. Det finns stora personporträtt om allt hat han har fått. Så jag menar, uppenbarligen så är han är inte det är ju inte första gången han får hat, men det är inte heller första gången han uttrycker det som att det liksom är från alla och förstör hans liv.
Nej.
Och då tänker jag bara så här, får han så jävla mycket hat? Får han verkligen så jävla mycket hat? Jag vet inte. Det är ju egentligen en icke-fråga, men uppenbarligen så gillar han ju återvända till det här gång på gång. Det som får honom att må så dåligt. Han slutar som sångare, blir mäklare, börjar igen, för han kan inte hålla sig borta.
Nej.
Alltså jag vill inte hata på Samir här nu, men jag tycker bara att det är någonting intressant med det här fenomenet, att det är som att det står en gryta med kokande vatten som han vet han bränner sig på, och så åker han tillbaka till den gång på gång på gång.
Ja,
och sen så blir hans egen förklaringsmodell att fuck you hate. Alltså, människor är usla, Samir. Du kommer inte kunna ändra på dem för att du skriver ett Instagram-inlägg där du och Viktor Frisk håller hand. Det är väl lite det min poäng är.
Ja. Det, ja, jag köper vad du säger.
Och också det här att han, att det alltid ska förstoras till att, alltså, det blir lite som vi har pratat om. Jag vet inte vem vi har pratat om. Vi har pratat om det här med många kändisar, vet att, men nu ska de förstora det till den här nivån.
Ja,
men nu har vi pratat om Pontus Rasmusson exempelvis. Nu är det den här, nu är hans mamma cancersjuk, vilket hon säkert är. Hur ska detta toppas liksom?
Nej.
Då kommer videon med pappan som nästan dog på toaletten. Ja, i Samirs fall blir det så här, det här är så mycket hat så att, det förstör mitt liv. Och sen, hur ska jag toppa detta? Jag tog ångestdämpare. Alltså det blir en eskalering av den här retoriken hela tiden.
Ja.
Som blir framstå som väldigt tramsig, tycker jag.
Ja, men det är lite så. Och cyniken i mig säger ju att det är väl en ganska cynisk, bara för att få traction. Alltså, han har inte så jävla mycket att gå på, och det här är ett bra sätt att komma med i mediasvängen igen. Så att...
Och han är ju inte dum. Alltså, jag ska göra en sak tydlig och klar för alla. Alltså fan, jag tror han får mycket hat. Jag fattar verkligen att det är. Att man kan må svindåligt av att vara i en sån position, all den uppmärksamheten. Alltså jag fattar verkligen att det kan få honom att må skitdåligt. Men det är ju någonting i hans hantering av det här som är, som du säger, om man ser det cyniskt, att han använder det till sin fördel, och det är ju smart.
Ja.
Alltså det är ju smart. Men jag tycker bara att det blir...
Det tar ju udden av tycka synd om delen när man ser att du använder ju det här. Du tjänar ju pengar på det här nu. Så
ja, du vänder ju det här till din fördel, smart. Men det blir också lite så här då, okej. Du kan ju, alltså jag hade nog ändå så här varit med, hade han bara så här pratat ut, bara, jag har mått jävligt dåligt över det här, det var tufft liksom, och jag vet att inte vi sjunger bäst och så, men vi försöker verkligen göra den bästa musiken vi kan, och nu blir det så här, det suger. Jag tycker folk ska försöka vara snällare, men det är ju liksom, han nöjer ju sig inte där, han måste ju liksom hela tiden då
pusha det.
Ja, jag vet inte. Så att det finns väl ingen tydlig uppmaning här att lämna er lyssnare med, eller Samir Badran med egentligen, mer än att jag kanske kan prata till Samir då ifall han lyssnar på detta och säga att tona ner det ett snäpp.
Ja,
ett eller två snap.
Vrid ner det, tack.
Alla hatar inte dig, Samir. Nej. Jag hatar inte dig. Du hatar inte heller Samir, va?
Ja, lite.
Okej, 50% av gamla och nytt hatar dig, men inte alla.
Nej, han verkar toppen. Ja. Verkar toppen.
Ja, 100% gillar dig, Samir.
Ett annat rykande färskt mediedrev kommer från ett SVT-humorprogram. Jag vet inte om du känner till detta. Det har varit ute och cirkulerat lite grann i media, men invandrare för svenskar.
Jag känner till programmet.
Ganska roligt program där Ahmed Bäran är programledare, och där har de typ 10 stycken, eller 8 stycken svenskar med invandrarbakgrund som sitter i en panel, och sen har de 3 stycken typiska svenskar som ska svara på frågor och då om invandrarrelaterad kultur.
Mm, det är kul, men jag tror att du har pratat om det här innan någon gång för länge sedan, för att han var ju panelist som har de här Samnytt och grejer som han inte förr.
Ja, Jean Frick var ju med där.
Ja, precis. Så jag såg några avsnitt, så jag tyckte det var ju ett kul program.
Ja, men det finns något där. Det är inte alltid jätteroligt, men ibland är det ganska roligt. Men i första avsnittet som kom denna säsongen så uttalade Elaf Ali ett grovt skämt om ukrainska flyktingar.
Okej.
Som fick, där hon skulle bli cancel då. Mm-hmm. Och Ukrainas ambassadör i Sverige krävde en ursäkt från Elaf Ali då.
Oj.
Det var hårda ord där. Men jag tänker att vi får väl lyssna här, så får vi se om vi tycker att hon ska cancelas i all framtid för det här skämtet då.
Mm, spännande.
Så här kommer utdrag ur Invandrare för svenskar då.
Vilken invandrargrupp fick flest uppehållstillstånd i Sverige 2022?
2022 så var det faktiskt folk från Indien och Polen som var den största invandrargruppen.
Ja, man är kanske inte tror att det är Polen och Indien, för att det är inte dem. Mm. Det är faktiskt inte så konstigt nog. Många som kom från Ukraina och fick stanna. Så Ukraina helt enkelt.
Mm. Ja, men det stämmer inte.
Men man kanske liksom inte tänker på det så mycket för att de är ljushåriga, så de smälter in. Mm. Det kanske typ så mest märks på typ bordellerna. Oh.
Ja, där har vi skämtet då.
Ja, okej.
Okay. Så hennes skämt var alltså att man märker inte att det är massa ukrainska flyktingar, för att de är ganska lika svenskar, men man skulle kunna se det på bordellerna då.
Mm.
Ja, och det var skämtet.
Ja.
Om att ukrainska kvinnor är horor.
Mm.
Och det tyckte de var fruktansvärt hemskt och så vidare.
Ja.
Tycker du att hon ska fördömas i all oändlighet för det här skämtet?
Nej. Absolut inte. Jag tycker inte att det är ett kul skämt.
Nej, det är inte toppen.
Men det är också för att hon levererade så jävla oengagerat.
Kanske sämsta leveransen på ett skämt.
Det låter som att hon funderar på hur hon ska landa skämtet, och så bara kommer hon på att det finns en nidbild om att det är många horor i öststaterna.
Ja,
och så att skämtet i sig är inte speciellt kul, och leveransen framförallt är ju värdelös.
Ja, det är 100% förskrivet. Det är ju underförstått att det är förskrivet, men leveransen är ändå katastrof.
Men att det ska vara tillräckligt vidrigt för att hon ska liksom tas bort från jordens yta, det tycker jag ju absolut inte. Vad fan, man måste ju få lov att leverera ett dåligt skämt. Och det är ju inte så jävla grovt. Alltså hon hade ju kunnat skoja om att typ ukrainska barn dör i kriget. Alltså det finns ju många topics inom ämnet som hade kunnat vara mycket, 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 mycket värre.
Ja, men verkligen. Och här får man ändå ge SVT lite cred faktiskt. För här går ändå ansvarig utgivare Kristina Hill ut och backar ändå och säger att det är förstås inte aktuellt för SVT att vidta några åtgärder med anledning av detta, då innehållet i programmet omfattas av den svenska yttrandefriheten.
Mm.
Vilket känns ganska bra ändå att de inte viker sig för det här.
Men det vore ju jättekonstigt om de skulle sparka henne för detta.
Ja, jag menar, eller hur? Och jag har ändå väntat lite på att det skulle hända någonting med Invandrare för svenska. För jag har ändå kollat på större delen av avsnitten.
Mm.
Och det är ganska grova skämt som de säger där.
Mm.
Och det är ju en briljant programidé där de har kommit undan med att få säga de här rasistiska skämten för att det är invandrade personer som sitter och säger dem.
Ja, exakt.
Men det sitter ju personer med alla olika
bakgrunder,
så att det kan vara en kines som skämtar om islam.
Mm.
Men på något vis, för att det sitter alltid någon muslim med i panelen, så kommer man undan med de här skämten.
Ja, det är väldigt smart.
Det är jättesmart. Och de skämtar om det här rasismen då, så att så fort någon av dem typiska svenskarna säger någonting, så säger de åh, det är jävla rasist hela tiden. Så att det är ju en konstig stämning där inne, det är det verkligen.
Ja.
De bygger lite på den här vi och dom-känslan skulle man...
För det är inga ren, alltså det här är en sån konstig diskussion att ha, men det är inte Kalle Johansson som är med i panelen, men det kan vara Kalle Johansson som kommer upp och är den här personen som ska gissa med dem, eller hur fan funkar det egentligen?
Alltså det är tre typiska svenskar som är Kalle Johansson och liknande, de ska stå där och gissa när de här invandrarkomikerna säger betyder inshallah det här eller det här.
Säger de vad de tror då, eller kan de också typ medvetet ljuga och bara för att sätta ett skämt typ?
De medvetet ljuger alltid om så här. Antingen så ska de säga sanningen eller ska de säga...
Och det är bestämt i förväg då vilka som ska... Ja, det är
ju
kul.
Förskrivet är det ju,
ja.
Såklart.
Jaja.
Men så att jag ändå lite väntat på det här, men det var ju oväntat. Det oväntade var ju att det skulle bli en Ukraina...
För de har haft värre skämt, kan jag tänka mig.
Bra och mycket värre skämt. Alltså, de skämtar om att somalier inte arbetar och att araber är på visst sätt och att de är kriminella och allt det här. Men de har ju faktiskt inte haft med någon ukrainare i panelen, så att det skulle de väl ha tänkt på kanske.
Ja, nej fan. Men vad är det så? Alltså, det har varit riktigt stormat då. Det är inte på den nivån att ukrainas, att de har lämnat Sverige och sånt för det här, va?
Nej, jag hoppas inte. Jag tror inte att det är riktigt så allvarligt.
Nej, men vad fan.
Men ja. Det som får mig, tyvärr, det som stör mig mest, det är inte det här skämtet, utan det är tyvärr en av de andra paneldeltagarna som inte är någon mindre än Filip Dickman.
Aha.
Som tyvärr är med i nästan varenda avsnitt och förstör typ varenda avsnitt med sin närvaro, för att han är så jävla jobbig och tråkig och förstör, avbryter alla hela tiden.
Han är väldigt högljudd, va?
Ja, så att han kommer in precis efter det här Elaf Ali-skämtet och ska kommentera då, som han gör hela tiden. Och här kommer det.
Hey Elaf, du har stepped the fuck up. Den var grov, men du har officiellt tagit examen ibland.
Så varje gång någon säger någonting, så är det alltid så, hey dude. Så han ska liksom vara godkänna folks skämt. Ja, men det var faktiskt bra. Nu sa du någonting riktigt grovt. Det var bra sagt av dig.
Men han vill ju bara få det hand om honom då, såklart.
Ja, hela tiden. Och det sitter ändå åtta jätte... Kanske inte alltid, men det sitter ändå ganska många roliga i panelen där som inte tar över showen hela tiden. Så man hade kunnat lämna lite mer space till om man hade någon typ av känsla, fingertoppkänsla.
Ja, men det har inte han, känns det som.
Nej, det har han verkligen inte.
Han är... Jag aldrig tycker jag kan vara rolig. Han körde JLC, fast han körde typ så... Jag vet inte var han har, vilken utländsk bakgrund han har, men han körde väl typ samma så här familjesketcher som de gör, fast med en annan twist på det, va?
Han är syrian och det framgår ju väldigt tydligt i det här programmet, och de pratar ju bara om sin bakgrund. Men
jag tror på Instagram så gjorde han så typ att han skulle så här lossa, men det klassiska så här sketchen, typ att hans mamma skulle kasta en toffla på honom om han typ gjorde någonting. Alltså mycket sådana grejer hela tiden.
Ja, samma. Så som Özgürcan höll på med. Mycket... kurdskämt.
Ja, exakt. Och det kan ju vara, sådana skämt kan ju vara roliga, men jag tycker inte, men konceptet ta på sig en peruk, det har liksom aldrig varit riktigt min kopp av te.
Ja, det håller inte. Men programmet i sig, invandrare för svenska, jätteroligt. Ta bort Filip Dickman till nästa säsong, så har ni, då är det perfekt.
Underbart, han får vara kvar. Är det för att han har liksom många, typ, gillar honom då uppenbarligen?
Han har väl mycket followers på sociala medier, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, och han delar deras klipp och grejer, så får det snurr.
Det är nog inte svårare än så, sanningen är.
SVT så blixtmove efter ett avsnitt av Gamla Sen Nytt, ut med Dickman och in med Chang Frick igen.
Ja, exakt.
In med Ukrainas ambas, han eller hon som kommenterar det här skämtet. De slänger in dem i panelen, bara, vi måste ha någon ukrainare här också.
Ja, det hade varit kul.
Ja, det hade varit ett roligt drag, va?
Ja, det hade varit snyggt av SVT om de fick in den personen istället.
Ja.
Det har varit riktigt bra.
Sitter och skämtar, jag vet inte vad i alla fall jag har här som kommer från, men den personen sitter bara och skämtar om hennes nation hela tiden i ett program.
Det hade varit bra.
Det hade varit jättekul.
Riktigt bra comeback.
Ja, otroligt. Det hade varit mycket bättre än om den personen från på Ukrainas ambassad inte gick ut alls i media, utan bara kom in, kuppades in av SVT ett avsnitt och satt och kittade på Ella Fali hela tiden. Det var askul.
Ja, det blir en riktig raskrig.
Ja, fan alltså. Det hade jag velat se.
Oh ja. Ja, det får väl vara mycket, mycket sagt och stor verkstad och sådär.
Ja, det har varit en ära att få sitta här med er idag. Vi hoppas att ni lyssnare också tycker att det har varit en hyfsat rolig timme.
Det hoppas vi verkligen.
Oavsett om ni sover till podden eller vad ni nu gör så är vi glada att ni är med oss.
Ja.
Och vi kan väl passa på också att återigen nämna att vi kör livepodden 20 april, va?
Jajamän.
Nu vet vi faktiskt tider också.
10-11 på Studenternas hus.
Den 20 april, en lördag. Så är ni lediga då och vill ha lite... är vi verkligen på den nivån att vi kan utlova sköj?
Ja, det kan vi.
Ja, men det kan vi.
Det kan vi.
Vill ni ha lite sköj en lördag förmiddag innan ni försvinner iväg vad ni nu ska göra i helgen, så kom bort.
Gör det.
Ja.
Kom för fan.
Hoppas vi ser er.
Ha det gött.
Hej.
You've just heard a podcast version of a radio show by K103 Gothenburg Student Radio. You'll find all our shows at k103.se. Follow us on Facebook or Instagram. Stay tuned.